sedan 9 år tillbaka i tiden så får vi en gång i veckan Fönster mot medievärlden, där Alex Schulman listar medievärldens 3 hetaste snackisar. Vi räknar ner från plats nummer 3.
Diskussion, analys, fördjupning. Fönster mot medievärlden med Alex Schulman.
God morgon, varmt välkomna till Fönster mot medievärlden. Hallå?
Hallå?
Hej. Reagera. Det är ju bara, det är ju veckans höjdpunkt.
Jo, men ni kan väl i alla fall svara eller någonting. Tack. Jag sitter ju här nu och ska leverera till er 3 stycken, ja, kan vi säga punkter. Som kokar ner veckan som hänt. Alltså rent medialt. Det här vet ni sedan gammalt.
Förlåt för att jag var uppmärksam. Jag älskade inte din nya vignett. Det var därför.
Jaha, men gud, jag hade inte ens lurarna på mig.
Nej, exakt.
Så jag hörde den inte.
Men då hade ska vi lyssna på den en gång till?
Ja,
på
den.
Nej, det ska inte. Vi inte göra.
Nej, men så nu fortsätter. Går vi bättre där det här. Material tycker jag.
Ja. Så här ligger det till. Jag tänkte att vi skulle ta ett grepp på något som vi inte varit inne på förut i den här listan på 8 år egentligen. Det som jag har nu hållit på här och harvat runt. Och det är då begreppet kulturbråk. Det har man ju hört fladdra förbi ju. Nu är det kulturbråk igen. Men inte ofta man orkar. Är det någon som gör snarkljud?
Ja.
Ja, men det är jättebra att du har din inställning, för jag tror många lyssnare också har det. Man orkar inte ofta sätta sig in i det. I en kort bakgrund, ett typiskt kulturbråk var Ranelids fight i offentligheten med Peter Englund, Svenska Akademins ordförande. Det är ett typiskt kulturbråk som äger rum då på kultursidorna på DN eller Expressen, Aftonbladet. Mustafa Jan som avslöjade elitlistan, minns ni det? Mm. Det kommer många ihåg. Mm. Också ett kulturbråk då, om det var rätt eller fel att göra det. Hassan Kemiris text till Beatrice Ask resulterade i ett kulturbråk då. Och det här, det finns ju saker att hämta där som är ganska intressanta. Nu tror jag i alla fall att vi står då på tösken inför kanske årtiondets största kulturbråk. Och det handlar om Hanne Kjöller. Jag ska förklara det här nu, för jag entusiasmera er, för jag märker att ni är inte...
Nej, jag försöker vara koncentrerad.
Men det är bra att jag har era tomma ansikten, för jag kan tänka mig att många lyssnare är lika tomma och att de har fingret på liksom snappknappen nu. Men vänta lite grann, ge mig en chans här. Det är alltså så att Hanne Kjöller, hon är då ledarskribent på Dagens Nyheter. Ni vet om det är, om ni har följt TV4 Nyhetsmorgon där hon är med i en panel ibland. Ganska frisk fläkt, måste man säga. Vet ni vem det är? Mm.
Alltså jag följer ju inte TV4 Nyhetsmorgon i och med att det sitter här varje
det är klart.
Morgon. Så jag har inte jättebra koll på det.
Hon är liksom, dels är det här tycker jag att en kvinna har så stor makt. Hon är ju en av de största opinionsbilderna i hela Sverige. Och hon har ju blivit ganska hatad genom åren, för hon har haft ganska speciella åsikter. Och hon är intressant i det att jag har aldrig tyckt som hon i någon enda fråga i hela mitt liv. Det är speciellt med den typen av människor. Hon har nu skrivit en bok. En bok som handlar om, som heter En halv sanning är också en lögn, som handlar, som där hon då går igenom svensk journalistiks uselhet, alltså hur dåliga vi är på faktakoll, hur mycket fel vi har, om igen.
Hon läser lusen av svenska journalistkåren.
Det är som en avhyvling av hela Sveriges liksom, mediakår. Och det här kan man ju göra, det är intressant, men då måste man ju ha torrt på fötterna.
Man måste ha rätt själv.
Man kan ju inte ha fel i sin egen bok då.
Nej.
Då blir det ju bekymmersamt.
Har han missat något eller?
Det börjar då för en vecka sedan.
Blir det
då? Nej, då blir det bedrövligt alltså. Nej, men det började då för en vecka sedan där då Erik Videgård, ni vet kocken som har varit här på gång, va? Är då omnämnd i boken och blir då kritiserad för att han tigger pengar av socialen samtidigt som han då har, enligt henne, en bostadsrätt värd 12,5 miljoner. Då driver det då köra till snabbt. Men fan, då kan han ju bara sälja den, så har han ju pengar till sin mammas sjukdom och sådär. Bekymret var då bara att han har ingen bostadsrätt för 12,5 miljoner, han bor i en hyresrätt.
Ja,
stor skandal, hon gör en stor pudel. Jag krälar i stoftet, säger Hanne Kjöller. Och man tror då att detta är över.
Nej,
men det är det inte. Geller Thomas, ni vet, geniet då, som du skrev, den lasermannen bland annat. Otroligt duktig. Skriver då en text i Aftonbladet igår. Där han läser lusen av henne på ett sätt som jag aldrig varit med om förut. Det är en njutning att läsa en sån text. När hon verkligen alltså, blir pulveriserad. På bara 5000 tecken. Han går då igenom boken och alla fel. Det mest flagranta felet är då att Kjöller driver tesen om att ja, men alltså, det är inte sant det här. Att det här med Husby då, att svensk media, de har skitit i Husby innan det började brinna där. Då säger hon så här, det är inte alls sant. Man har skrivit lika mycket om Husby, alltid. Och då så ger han då ett exempel. Och det är då att då går hon in i ett mediearkiv. Oj, det låter jag nu. Och så kollar hon då hur många texter har skrivits om Husby under perioden 2010-2013.
Det är din dator som låter.
Nej. Oh, ja, förlåt. Ja. Och då kommer hon då fram till att ja, men det skrevs ju 1176 artikelträffar på Husby under den här perioden med bara 367 om bagarmossen. Ja, men ge mig en chans här nu. Ja, och det intressanta då är då att hon då i den här stora summan av artiklar så har hon då tagit med alla träffar på Husby. Husby är också en häst som heter Husby.
Nej, ja. Jag förstår vad du menar.
Husby är också en advokat i Norge.
Ja, Jon Adler Husby.
Ja, Husby är också Västra Husby i Småland.
Det kan också vara en Husby.
Ja, det kan också vara en Husby, ja. Så att den här boken då, visar sig, är så fylld av fel. Och nu blir hon kölhalad i alla medier som finns. Och det här som nu händer, för det är många som också har haft hämndbegär mot henne i alla år. Nu får hon på tafsen på ett sätt som är helt otroligt. Jag skulle vilja uppmuntra alla att läsa artikeln Halvsanningar och lögner på DNs ledarsida, som också är liksom en rak attack mot DN och DNs chefredaktör Peter Wolodarski. Det här är ett kulturbok när det är som allra bäst. Ge en chans nu, hör det med kulturbok.
Och Malin slänger upp länken.
Ja, jag kastar ut den. Alex Schulman.
Vi är mitt uppe i Fönster mot medievärlden med Alex Schulman. Årtiondets kulturbok på plats nummer 3. Vad hittar vi på plats nummer 2?
Vi ska röra oss vidare i den här mediala geggan som vi ju befinner oss i och prata om hur man som journalist, krönikör, kolumnist, kåsör positionerar sig i svenska tidningar. Då har man ju ett verktyg som har blivit allt mer viktigt, och det är byline-bilden. Vet ni vad en byline-bild är?
Det är den lilla bilden där man ser ansiktet på den som har skrivit texten.
Ja, just det.
Det var en liten bild i slutet.
Precis, och det kallas för bild byline. Mm. Och en vanlig byline är ju då bara en text. Alltså om Gry Forssell skriver en text, är det bara Gry Forssell. Om det är en bild byline så är det en bild på dig.
Och det är lite finare då att ha bilden också.
Ja, det går inte att jämföra. Alltså att få en bild byline, det är enormt alltså. En vikarie som kommer in på Aftonbladet får ju aldrig en bild byline. Men en
minns du som är skrivande journalist, minns du när du fick din första bild byline?
Det fanns ju en tid när jag då kom till Aftonbladet. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Kommer ni ihåg min sanslösa bildbyline jag hade? Den var ju över ett uppslag. Alltså det var,
just det, den var ju superstor.
Det var inte klokt. Alltså jag tror att jag hade Sveriges största byline ett tag. Sen så gick det som det gick och nu är den inte lika stor längre. Men det var en härlig tid, minns jag.
Jag undrar bara, är det så att chefen kommer och säger så här, knacklebang, nu ska vi ta en bild för du ska få en bildbyline, eller är det så här, skicka in en bild som du tycker är fin på dig själv?
Nej,
så tar
utan
vi den.
Då kommer fram till ens bord så bara, du, går du upp till 7:an till studion så tar vi en bylinebild.
Men minns du när du fick din första, var det en stor dag?
Ja, men det var ju enormt, det var faktiskt på IC och Hör då, när jag gjorde en intervju med Björn Borgs fru, vad hette hon den där dåren?
Loredana.
Nej, den andra, hon, den här, nej, den här blonda tjejen, amerikanskan.
Nej.
Man kommer inte så ihåg det.
Nej.
Men då satt jag i alla fall och gjorde en intervju med henne, och då var det som en bild, byline-bilden var liksom mig och henne, jag står med block i handen och så nickar, och sen så hon pratar över en kopp te om hur svåra tiden med Björn Borg. Nej, det var ju, jag ville ju laminera den jäveln, alltså ha den i bröstfickan, livet ut på något sätt. Men det som är intressant nu är ju då att jag tittar här nu på Dagens Aftonbladet.
Och är det så att ju större bild desto viktigare är
man? Ja, så är det ju.
Okay.
Ju större bild, det finns också olika byline-bilder. Det finns ju då en gående byline, det vill säga en bild på en man eller kvinna som är i rörelse. Staffan Hemmerssons byline, om ni har den i era huvuden.
Han står inte med ditt armarna. Nej, han går.
Han går ju, för han är ju på språng ju. På väg mot Afghanistan, eller så. Så finns det också en tänkande byline. De har ofta en hand eller två i ansiktet. Carl Hamilton har ju som att han håller ju handen för kinden, som att han har fått en smäll på käften. Han känner om det ömmar. Och det är ju en tanke då att han har då en, ja, att han har en tänkande på. Så han har tänkt mycket innan texten skrevs.
Hakelius, han lutar sig lite mot en gammal sportbil från 60-talet.
Ja, det är det mest bizarra.
Och Ronny Sandahl då?
Ronny Sandahl, vad har han för någonting?
Han har bara vattenkammat hår.
Ja.
Och Birro.
Och Birro har ju då en, det ska kallas för helkroppsbyline, det vill säga en bild från topp till tå. Det är väldigt fint.
Tänk att det här är en helt egen värld. Det, ja, men, är
ingenting
man tänker på.
Nej, men precis, men när man har då en helkroppsbyline, då vet man ju då att den måste vara stor. Så att då löper ofta bylinen alltså uppifrån ner genom hela texten. Så att Birro är nog väldigt nöjd med sin byline. Jag är ju kapad numera, eller längst bak, vid halsen ungefär, på ett sätt som inte alls är så kul. Men gud vad jag minns de här dagarna när jag hade inristan. Ja, fy fan. Alltså, då lutade jag mig alltså över med båda händerna en skylt. Varför skrattar du, Anders?
Det är ju roligt, jag kommer ihåg det. Ja, det var underbart.
En skylt där det stod mitt eget namn. Så jag lutade mig liksom över mitt eget mäktiga medianamn.
Var det bättre förr, Alex?
I min värld...
Vem har bästa nu?
Nej, men jag tänker då på Robert Laule i dagens Aftonbladet på Nöjet. Ska vi ge en recension? Det är ju Che Guevara det här.
Fast i polsk tappning.
Jag vet inte vad du menar med det. Polsk tappning. Vad kul. Du verkar kritisk mot den.
Mm, oerhört töntig.
Han står ju då med armarna i kors. En halvkroppsbajdan. Han har ju lite så här... Ja, det blir dambrösten som puffar upp lite grann.
Han har käkat lite chips.
Ja, men vad är det nu då?
Varför,
vi tycker ju om Robert Laule. Han är ju duktig. Jo. Mm. Eller? Ja, men det här, men det som är intressant är att han vill ju då positionera sig. Han har en militärbasket på sig och så har han en grön skjorta.
Det ser ut som att han ska ut och rycka in i FN-tjänst på något vis.
Mm. Ja.
Sträng ut.
Det kan vara en värdemätare när ni läser en kvällstidning där hemma i stugorna. Om det är en stor byline-bild, då är vederbörande viktig för tidningen. Är det en liten byline-bild så kan det mycket väl hända att han inte, eller hon inte finns kvar om några veckor.
Tack snälla, jag kommer läsa tidningarna på ett helt annat sätt.
Det är en läxa, bra.
Ska börja kolla på bilderna lite mer noggrant. Står de, sitter de, är de hela eller halvfigurerna?
Ja.
Alldeles strax får vi plats nummer 1 på Fönster mot medievärlden. Vilken är medievärldens hetaste snackis just nu? Får veta direkt efter Bastille. Klockan är 7:15, du lyssnar på Äntligen Morgon. Och här får vi nu Fönster mot medievärlden. På plats nummer 3 hade vi årtiondets kulturbråk. Startade med Hannes Kjölers bok. På plats nummer 2, nu läser vi kvällstidningarna på ett helt annat sätt. När vi har insett spelet bakom och vikten av en bra byline-bild, att överhuvudtaget få en byline-bild och hur den i sånt fall ser ut. Vi har tagit byline-bilder själva som ska lägga ut på vår Facebook, och nu undrar man ju, vilken är medievärldens absolut hetaste snackis just nu?
Medievärldens hetaste snackis just nu är hashtagens död. Jag vet inte om det är en död, men det kanske är det ändå. Men vi måste ändå uppmärksamma detta med hashtags.
Men vi måste förklara också
för hashtag. Absolut. Bra. Det är någonting som är fullkomligt vidrigt, som jag vet att alla ni här faktiskt håller på med. Jag hatar det för
nej.
Det. Jo, men det gör ni visst.
Jag
ser det på era jävla feeder, fy fan. Det är alltså, på Twitter och på Instagram så kan man ju då välja att hashtagga sina inlägg. Till exempel om vi då har om jag tar en bild på er här i studion och sen så skriver jag här är hela morgongänget, och så har jag en hashtag, alltså en fyrkant som är staket, ni vet det tecknet. Underbar morgon kan jag då skriva, och då är det någon som har förstående.
Nej, alltså, jag brukar lyssna på din podcast som du är upp med Sigge Eklund. Jag vill påminna mig om att ni ungefär 2 gånger per podcast säger lägg gärna upp bilder på hashtag Alex och Sigge.
Ja, just det, det är sant. Det, ja, det har du rätt faktiskt. Men det var ju intressant. Ja, svårt att komma ur den lilla knipan jag hamnar i nu.
Ja, vi älskar när ni lägger upp bilder och hashtag. Kom ihåg att hashtagga Alex och Sigge, det är viktigt. Det.
Säger du älskar också?
Ja, det var dumt.
Men det som, ja, men, det blir tokigt det här.
Men det vänder mig emot framförallt är ju då de här människorna som då använder hashtag på hashtag.
Du menar andra som använder hashtags?
Ja, andra, de andra.
Alltså, de får ju skärpa sig, de andra.
Ja,
de.
Men, jag kan ju behärska den här superkraften, just men de andra kan ju inte det.
Du får.
Alltså
ja,
det finns ju folk då. Mikael Bindefeldt är ett exempel som ju har en förträfflig Instagram-feed, men han använder lite, han överanvänder.
Ja, om man tycker om blommor och träd så är det en underbar Instagram.
Ja, men det är vackert. Men han skriver då hashtag fin, hashtag flower, hashtag autumn, alltså hashtag,
spring,
ja, allting. Och framförallt då när man bygger ihop massor med ord till en enda lång hashtag, det tycker jag är nästan det värsta av allt. Alltså,
jo tack, ser du så att det går bra nu?
Ja, exakt. In hashtag. Ja, det är ganska hemskt.
Får jag bara säga, jag tycker att det är härligt med hashtag, så jag älskar att köra här med hashtag Äntligen Morgon, i och med att vi är ett program som heter Äntligen Morgon, och alla som lägger in hashtag Äntligen Morgon, då kan vi hitta de bilderna, precis som ni gör med Alex och Sigge.
Ja.
Att man kan hitta bilder där folk som lyssnar på programmet vill lägga upp en bild och vill att vi ska hitta den lätt.
Ja, men det är sant.
Då söker på en hashtag och så hittar den. Jag älskar det.
Det finns någonting rimligt i det där. Men som en reaktion då, för att liksom visa hur fånigt det egentligen är, så är det då ett intressant experiment att då föra över det här till den verkliga världen. Hur skulle det vara om vi i studion pratade i hashtags lika mycket som vi gör det på Instagram? Jimmy Fallon, den här amerikanska talkshow-världen, har gjort ett experiment med det här, en rolig, väldigt rolig sketch med Justin Timberlake, där han då har ett vanligt samtal där de då använder hashtag i det här vanliga samtalet. Mellan varje hashtag så gör de då ett tecken. De tar fram sina pek- och långfingrar på båda fingrarna, så slår de mot varandra. Hashtag,
så att det bildar en hashtag.
Ja, och sen så de pratar, så bara slår de hashtag, och sen så hashtaggar de samtalet i realtid. Vi kan väl lyssna på det för att få en bild av hur fånigt detta verkligen är.
Hey Justin, what's up?
Not much, Jimmy. Hashtag chilling. What's up with you?
It's been busy working. Hashtag rise and grind. Hashtag is it Friday yet?
Hey, check it out. I brought you some cookies. Hashtag homemade, hashtag oatmeal raisin, hashtag show me the cookie.
Hashtag don't mind if I don't. Pretty good. Hashtag get my cookie on. Hashtag I'm the real cookie monster. Hashtag no.
Delicious, right? Hashtag I did it all for the cookie. Hashtag
Hashtag classic. By the way, did you watch last week's episode of Duck Dynasty? Hashtag quack quack.
Nah, lately I've mostly been watching Netflix. Hashtag orange is the new black.
Oh, nice. I've been watching a lot of Barney the Dinosaur. Hashtag purple is the new black. Hashtag I love you, you love me, we're a happy family. Hashtag I'm 38. Hashtag dinosaurs. Hashtag how do they go extinct? Hashtag meteor. Hashtag ice age. Hashtag speaking of ice age, I just watched Ice Age on demand the other day. Hashtag funny. Hashtag Ray Romano. Hashtag Deborah. Hey, by the way, Halloween's only like a month away.
I know.
I mean, do you know where you're going to be at? Hashtag life decisions. Hashtag sexy ghost.
I think I'm going to go as a ninja turtle. Hashtag gotta be Raphael. Hashtag Leonardo sucks. Hashtag the turtle, not the Italian Renaissance painter. Hashtag Mona Lisa. Hashtag, is she smiling?
Då tänkte jag nu att Anders Timell skulle få prata lite i hashtags. Här, live nu.
Ja, det var en...
Anders, vad tyckte du om den här sketsen?
Jag tyckte att den var underbar. Hashtag gorgeous, bäst, finast. Hashtag.
Nu börjar jag fatta. Du måste göra tecknet
också. Ja, det var
strål varje gång. Apropå Justin Timberlake så hashtag peppen för runner runner.
Tack. Och hashtag hoppas att Micke Pindefell hörde. Hashtag sluta med hashtag.
Och Justin Timberlake, hashtag assnygg.
Hashtag
asful. Hashtag svinbra.
Hashtag fånig.
Hashtag begåvad. Hashtag very talented. Hashtag popking.
Hashtag jag älskar äntligen morgon.
Tack ska du ha, Alex. Hashtag fönster på tredje.
Hashtag geni.